till och ska hjälpa att läsa. Vi kommer att börja där Jesus fortfarande hänger på korset. Läsa också om hur han dör och begravs och uppstår. Och känner att du måste jubla, då får du jubla. Okej, det är bra. Men nu läser vi Guds ord. Vi läser från Matteus evangeliet. Börjar i kapitel 27, vers 45.
Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet och varade fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig? Några av dem som stod där hörde det och sade: han ropar på Elia. En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med ättikvin, fäste det runt en säck och gav honom att dricka. De andra sade: vänta, så får vi se om Elia kommer och räddar honom. Men Jesus ropade en gång med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämmade, kravarna öppnades och många av avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Efter hans uppståndelse kom de ut ur kravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände blev de mycket förskräckta och sade: den mannen var verkligen Guds son. Många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från Galileen och senat honom. Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakobs och Josefs mor samt modern till Zebedeus söner.
Vers 57 och framåt. På kvällen kom Josef, en rik man från Arimataia, som också hade blivit en av Jesu lärjungar. Han gick till Pilatus och bad om Jesu kropp. Och Pilatus gav order om att den skulle lämnas till honom. Josef tog då kroppen, lindade den i rent linnetyg och lade den i en ny grav som han hade låtit hugga ut i berget till sig själv. Sedan rullade han en stor sten framför ingången till graven och gick därifrån. Både Maria från Magdala och den andra Maria var där och satt i närheten av graven. Nästa dag, som var dagen efter förberedelsedagen, kom översteprästerna och fariseerna till Pilatus och sa: Vi har kommit att tänka på att den lögnaren en gång, medan han fortfarande levde, sa att han skulle uppstå efter 3 dagar. Ge därför order om att graven bevakas i 3 dagar, så att hans lärjungar inte kan komma och stjäla kroppen och sedan säga till alla att han har uppstått från de döda. För då skulle det senare bedrägeriet bli ännu större än det förra. Pilatus svarade: jag ska ge er vakter, bevaka sedan graven så gott ni kan. Och de gick iväg och förseglade graven och placerade ut vakter.
Kapitel 28, vers 1-10. I morgongryningen på första veckodagen, dagen efter sabbaten, gick Maria från Magdala och den andra Maria ut för att se på graven. Då blev det plötsligt en våldsam jordbävning, för en Herrens ängel steg ner från himlen och rullade under stenen och satte sig på den. Hans ansikte lyste som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skadade skräcksklarna för honom och låg där sedan som döda. Men ängel talade till kvinnorna och sa: var inte rädda, jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, precis som han sa. Kom och se var hans låg. Skynda er sedan och se till hans lärjungar att han har uppstått från de döda och han ska gå före den till Galileen. Då ska de få se honom. Jag har sagt detta till er. Kvinnorna lämnade genast graven, uppskrämda men samtidigt glada, och sprang för att berätta den för Jesus lärjungar. Men då kom plötsligt Jesus emot dem och hälsade på dem. Och de gick fram till honom och grep om hans fötter och tillbad honom. Men Jesus sa till dem, var inte rädda, gå och så till mina bröder att de ska ge sig av till Galileen. Där ska de få se mig.
Amen. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in i staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar och sa, säg så här, hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Och om ståthållaren får höra det så ska vi tala med honom och se till att ni inte behöver oroa er. De tog emot pengarna och gjorde som de blivit tillsagda. Och detta rykte är spritt bland judarna än idag. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Amen till läsningen av Guds ord. Amen. Tack Marita och Ella och Valerie. Vilken berättelse hör ni? Några tillbad och några tvivlade. Det var där vi slutade att läsa. Man kan tänka, en del tänker det är otroligt, hur kunde de tillbe honom? Och andra tänker det är otroligt, hur kunde de tvivla? Är evangeliet trovärdigt? Är uppståndelsen trovärdig? Värd att tro på? Yes, come on. Hörrni, det finns sådana fantastiska exempel i den här. Tack Miriam. Tack. I den här berättelsen, och när man läser så här mycket så kan vi absolut inte kommentera allting. Men låt oss titta lite grann på när Jesus dog och begravdes. Och det här är ingen sidopunkt. För enligt Koranen och många muslimer så säger man Jesus kan inte ha dött. Det är nummer ett, han kan inte ha dött. Koranen är ju skriven 700 år efter Bibeln, så han kände väl frihet att rätta till berättelserna efter så som han tyckte. Och han säger att Guds profet kan inte heller ha dött på ett kors. Gud skulle inte behandla sin egen profet på det sättet. Nu är det inte så här att vi som är troende och kristna tycker det är så fantastiskt att åh vad bra, ja, det här är bästa sättet. Någon ska dö helt enkelt. Vi ska hitta någon och den ska vi liksom, som ett lamm ska vi slakta honom och sen så kommer Guds vilja att ske. Det är ju ingen av oss som har tänkt ut något sånt. Vi skulle heller aldrig kunna, det ligger liksom inte i, det är inte så det funkar. Man vinner inte på det sättet. Man besegrar inte döden genom att gå och dö, det är väl inget bra, då har man ju förlorat. Det här är inget påhitt, det här är vad Bibeln säger. Att han, som inte bara var en Guds profet, utan Guds son som Gud sände till världen. Han hängdes upp på ett kors och dog och begravdes. Och det är välbevittnat och trovärdigt. Vi kan ju bara titta tillbaka lite grann i kapitel 27. Jag strök under lite olika saker här. I texten. Jesus ropade än en gång med hög röst, stod i vers 50, och sen gav han upp andan. Och sen händer det grejer, men de kan vi kanske hoppa över där. Men vi kommer ner, så Jesus är död. Och så står det att det blev kväll. Jag läser från vers 57. Det blev kväll så kom en rik man från Arimatea som heter Josef. Och här börjar inte här, men vid flera tillfällen så namnges personer. Och även om det här evangeliet kan ha skrivits både 20, 25 eller 30 år efter att det skedde, så namnges personer som när man läste detta kunde verifiera. Ja, men det är klart. Josef från Arimatea, han var dessutom välkänd. Det står i de andra evangelierna att han var en rådsherre. Det betyder att han var invald i det judiska stora rådet. Den högsta myndigheten för judisk tro och religion. Och delvis under romarna naturligtvis, men också för politiska organ. Det här var en riksdagsman. Och han var rik. Alla visste var han kom ifrån. Han var välkänd. Och så här fortsätter det ju. Att människor nämns vid namn. Där nämns jag Maria Magdalena i vers 61. Och den andra Maria. Och då står det i ett annat evangelium att hon var mamma till Josef och Jakob. Och så ett annat, det är Lukas evangeliet, nämner Salome. Och så nämns en Johanna. De nämns vid namn. Det här är verifierbart. Det var en massa tjejer där. Utan det här är människor som nämns, som är kända. Talar om platser som kunde verifieras. Dödsskalleplatsen, Golgata, där dog Jesus. Var las han i graven? Gömde de honom? Nej! Josef, den rike mannen från Arimatea, han hade ju låtit hugga ut en grav åt sig i en klippa. Där tyckte han att det passade för mig att ligga. Där la de Jesu kropp. Platser som man i alla fall då kunde verifiera och idag delvis, fast med vissa diskussioner och en viss oenighet om man reser till Israel och besöker de här platserna. Men det är speciellt att vara där. Det är helt otroligt. Historiska platser. Historiska händelser. Nämner detaljer. Berättelsen skriver också in detaljer. Och det här är ju liksom... Ja, men den här är ju liten. Maria och Magdalena och den andra Maria var där och satt mitt emot graven. Ja, det är ingen som ropar halleluja för att hon satt mitt emot graven. Det är ingen som man blir salig över. Men det är en detalj. Varför då? Jo, för någon har sett det. Och det här har berättats. Där satt de här kvinnorna mitt emot graven. När Jesus hade lagts in där. Och de rullade för den här stora, tunga stenen som blev en dörr för en grav. Och där var tanken att han skulle ligga för alltid naturligtvis. Josef skulle väl få bygga sig en ny grav. Eller hur han hade tänkt det där. Vi läser att Josef, han tog kroppen och han svepte den i rent linnetyg. Det är sådana detaljer. Och det bekräftar också att han är död. Eller hur? Tror ni inte att om Jesus hade varit lite levande, man skulle skaka lite på honom och börja andas lite. Tror att Josef hade fortsatt att linda in honom i linnetyg? Och rulla för, då är det ju mord. Han var död. Jag kanske ska säga stendöd. Han var verkligen död. Han dog på det korset. Jesus dog, han hängde bara 6 timmar på kors. Bara, förlåt att jag sa bara. Han hängde bara 6 timmar på ett kors. Bara. Nej, men grejen är ju så här att om när du läser och korsfästelse var vanligt och det var, ändå var det den värsta utav metoder att avrätta människor på. Men den här Pilatus lite senare så lät han ju avrätta hundratals, kanske 2000 pratar man om människor som han inte tyckte om, som var rebeller så att säga, som han ville kväsa. Ofta så levde man i dagar. Man hängde där i dagar under den fruktansvärt plågsamma död som slutar med kvävning. Men Jesus dör efter, som jag säger då, bara 6 timmar. Och när det börjar bli kväll så vet de att vi måste få bort kropparna, för en judisk högtid tillåter inte att det hänger liksom döda kroppar här. Och då står det i ett annat evangelium, då i Markus evangeliet, då går de och säger det till Pilatus: han är död, kan vi ta ner honom nu? Och Pilatus bara: vadå? 6 timmar? Jag hade tänkt ut något mycket värre. 2 dagar. Är han verkligen död? Och officeren som var där och såg det med egna ögon att Jesus dog, han säger till Pilatus: han är verkligen död. Och man stack spjutet till sidan på Jesus och utkom vatten och blod. Och de krossade inte hans knän. Det gjorde de, tyvärr, det här är en otäck berättelse, det gjorde de med de 2 rövarna eller tjuvarna som hängde till sidan om honom, för att de fortfarande levde men inte skulle ha en chans att leva vidare och springa iväg. De krossades utom deras knän och sen tog de ner dem. Så här äcklig och otäck är berättelsen, men Jesus dog. Och här går det inte att inte komma in på det teologiska, betydelsen. För Jesus ropar någonting, och vi vet från de andra evangelierna att det antagligen var: det är fullbordat. Eller hur? Nu har jag gjort allt. Punkt. Och så gav han upp andan. Och detta att han gav upp andan, det är ju ett uttryck som vi också använder, men det hintar till detta som evangelierna och breven säger om och om igen. Ingen tog Jesu liv. Pilatus och romarna eller judarna som förrådde honom, de tog inte hans liv. Han gav upp andan, för nu var det färdigt. Även om denna smärta måste vara helt oförställbar, så var det inte den smärtan som dödade honom. Om det var smärta som dödade honom, så var det det som kom till uttryck när han ropade: Eli, Eli, lema sabachthani, min far, varför har du övergivit mig? Min Gud, varför har du övergivit mig? Det var smärtan ifrån världens synder. Men när han hade burit den, då behövdes det inte något långt plågeri. När han hade burit alla synder i sin kropp, Gud hade lagt allting på honom, då fanns det inget nöje vid att hålla honom vid liv och plåga honom en liten stund till. Utan han fick själv säga: nu är det fullbordat. Han gav upp sin ande och han dog där på korset. För han hade vunnit seger. Och nu händer det ju grejer i evangeliet, för då kommer en jordbävning också, står det. Vi läste det, om du var vaken. Det var en jordbävning i det ögonblicket. Och gravar öppnades. Så det var ju tråkigt om du var vid en grav precis för att lämna en blomma. För de öppnades. Det här måste ju inspirera massa zombiefilmer och sånt där. Men det står att de kom till liv. Avlidna heliga, det vill säga människor som hade trott på löftena om att Gud ska sända Messias. Han ska komma tillbaka. Det är sant. Vi har inte sett det än. Men när det sker, då ger Gud dem en sån här otrolig grej. Jag vet, hur länge har de legat där? Jag vet inte. Oh. Jag lever igen. Och så står det, inte i det ögonblicket, men 2 dagar senare då, på 3:e dagen, när det kom en jordbävning till, som vi läste om, det var 2 jordbävningar, en på långfredagen och en på påskdagen. Då gick de ut ur gravarna och visade sig för människor. Oh, läbbigt, tycker du. Eller helt fantastiskt. Det händer helt otroliga saker, men det är människor namnges, platser namnges, det finns detaljer. Det är så tydligt på att Jesus dog på det korset. Han begravdes, vi vet var han begravdes. Och om igen så finns det en trovärdighet kring evangelierna. Och jag borde ju nu ta massor med tid för att tala om uppståndelsen. Men där ser du också personer som nämns vid namn. Och där är det kvinnor. Helt otroligt, det är fantastiskt underbart. Tack tjejer att ni orkar gå upp tidigt på morgnarna. Va? Nej, men jag vet inte vad det är som gör. Men denna längtan, denna kärlek, denna förväntan, denna beslutsamhet. De känner, begravningen gick för fort. Vi måste få smörja honom med mera parfym och mera balsam så att hans kropp bevaras. Vi måste ta hand om det här. Vem kan rulla bort stenen åt oss? Det kan ju inte vi göra. Och så får de bli de första som möter den uppstående Jesus. Och så säger han till de kvinnorna, gå och berätta för mina lärjungar. Kom igen tjejer! Jag ska inte förklara allt som Paulus har sagt. Men om någon man säger till dig att du ska tiga för att du är kvinna, då ska du säga, ja, jag ska bara berätta för dig en sak. Jesus har uppstått och han lever. Och du ska inte låta dig stoppas av en enda människa. Amen. Kan vi ta en seriös diskussion om Paulus? Han har en anledning till att han skriver det där han skriver. Jag tror i generellt sett så tyckte han att det snackades lite för mycket under predikan. Han var tyst på er. Men vi kan återkomma till det. Vi ska behandla varje bibelställe seriöst. Men det här är en grund som du ska ha med dig i ditt hjärta oavsett vem du är, när man eller kvinna, ung eller gammal. Jesus lever, han är uppstånden och det är värt att berätta för varenda människa. För det förvandlar liv. Och ingen ska få ta det ifrån dig. Förstår du? Som Emanuel står här och berättar idag. Gud, finns du verkligen? Och är du på riktigt och är kraften på riktigt? Och vi sa Gud till dig, ja, men i drömmen då, men kolla på människor runt omkring dig. Berätta för dem. Och Gud visste, sen får du se vad som händer. Och så träffar han sin gamla studiekamrat Harald och berättar om Jesus. Halleluja Harald! Okej, jag ska inte vara för långsam. Matteus ögonvittnesskildring. Markus evangeliet, ögonvittnesskildring. Johannes evangeliet, ögonvittnesskildring. Petrus första brev, ögonvittnesskildring. Jag var där, jag såg att han dog på korset. Han lades i graven och han uppstod. Lukas, han var inte där, men han försöker träffa varenda en i stan som var där. Och intervjuar dem och skriver ett evangelium. Paulus var inte där, men han får det genom uppenbarelse. Och sen lärde han känna lite människor. För i första Korinthierbrevets 15 kapitel så berättar han om olika människor. Och allt från de 12 till 500 och namnger olika personer. Och sen fick också jag möta den uppståndne Jesus. Ögonvittnesskildringar. Detta har skett. Detta är trovärdigt, och som Johannes evangeliet skriver, det är skrivet för att ni ska tro. Wow. Halleluja. Och så kan Bibeln vara en saga då. Är det en saga? Nej. Är det en lögn? Är den påhittad? Jag vill bara säga så här, de samlade rapporterna som finns i Bibeln. Ni vet, det satt inte en snubbe och skrev Bibeln, utan Nya Testamentet, det är 27 böcker och det är ett flertal författare. Man samlade ihop det och så blev det Bibeln. Man samlade ihop ögonvittnesskildringar och Paulus brev och Petrus brev. Så det här, det vittnar om Jesus, att han är uppstånden, att han lever, att han är Guds son, att han kommer tillbaka. Det här är trovärdiga brev. Så valde de bort olika brev som också var bra. Men så här, det här är verkligen Guds ord. Det här måste vi bevara. Och det är alla kristnas uppgift än idag, att bevara Guds ord. Att vi inte ändrar på det för att vi tycker att det här blir lite jobbigt eller svårt att förstå, utan att vi ger det vidare från generation till generation. Amen. Härligt att ni är med. Amen. Det är det här vi ska göra. Och de här ögonvittnesskildringarna, de är detaljerade. De var i alla fall då verifierbara, och mycket kan man verifiera än idag. Jag vill bara säga så här i lugn och ro.
Det här gör dem värda att lyssna till, att läsa, att ta på allvar, att ifrågasätta, att själv söka, att ta Bibeln och läsa den. Två saker till om deras tro, om evangeliernas och uppståndelsens trovärdighet. Då har du det som kallas för Gamla testamentet, den judiska Bibeln. Och alla förutsägelser eller profetier som vi kallar det om att Messias skulle komma. Att han skulle dö på precis det sättet som Jesus dog. Och att han skulle uppstå. Och här finns det så mycket i Gamla testamentet att där kan vi inte gå in på så många detaljer. Men vi tar Jesu eget tips. När han ropar, Eli, Eli, lema sabachthani. Då citerar han Saltaren 22. Robban som sitter här, som blev döpt för ett år sedan, har lärt känna Jesus och börjat läsa Bibeln. Han kom till mig för några månader sedan och sa, Kalle, 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 varför har ingen sagt, varför har ingen berättat för mig om Saltaren 22, vad som står här? Vet du om det, Kalle? Det blir så tråkigt att vara så där gammal kristen. Säger, ja, jag vet om det, Robban, det är inte så spännande längre. Det är sånt som händer när vi har läst Bibeln några gånger och liksom, ja men det här har jag ju läst förr, okej, jag vet om det där. Men ska vi bara läsa några verser för Robbans skull? Amen. Saltaren 22. Och då står det så att den är skriven av David. Och när levde David? Han levde 1000 år före Jesus. Det här är skrivet för 3000 år sedan. 1000 år före Jesus. Saltaren 22, vi läser ju inte allting. Men vi läser vers 7 bland annat. Och så, du kan ju tänka om du sitter och skriver en dikt som David. Vad skriver han? Men han skriver så här. Men jag är en mask och inte en människa. Hånad av människor och föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig. De grimaserar och skakar på huvudet. Och så ropar de, anförtro dig åt Herren. Han får befria och rädda honom. Han älskar ju honom. Precis det som skedde vid korset med människorna som var där. Vi läser vers 15. Jag rinner bort som vatten. Alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax. Det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en krukskärva. Min tunga fastnar i gommen. Du lägger mig i dödens stoft. Hundar omger mig. De ondas hop omringar mig. De har genomborrat mina händer och fötter. Jag kan räkna alla mina ben. De ser på mig, de stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Detta kan du inte motbevisa. Det är skrivet 1000 år innan Jesus korsfästes. Man måste ju vara lite schysst mot dem som tvivlar. Och de skulle säga, ja men det där skrevs senare. Det där skrevs ungefär 500 före Kristus. Jaha, okej då. Då är det bara 500 år före Jesus föddes och dog på korset. Det är där för alla att läsa. Och så står det i vers 23. Det otroliga vändningen efter denna extrema plåga. Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Han hade ju precis beskrivit sin dödsdom. Ja, men nu beskriver han när han lever igen. Och låt mig ge er ett välkänt kapitel i Bibeln också. Jesaja 53. Då talar vi 700 år före Kristus. Och då är det så att om du reser till Jerusalem, till museet, då hittar du stora delar utav det som kallas för den stora Jesaja-rullen. Man hade ju inte böcker utan rullar på pinnar så där som man drog ut och så läste man. Och nästan hela Jesaja bok finns i ett av de stora museerna i Jerusalem. När är den från? En från i förrgår, är från i årtusen efter Kristus och medeltiden? Nej, den hittades 1945, om jag säger året rätt. En plats som heter Qumran, tillsammans med många andra såna här böcker, rullar som var stoppade i krukor. Det gömdes där. Gamla skriftrullar före Jesu födelse. Där lades det in. Så även om just den här pappersrullen inte är 700 år gammal, så är det skrivet. Du till och med kopier på papyrus av vad Jesaja skrev. Lyssna. Jesaja 53, vers 7. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnar han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han rycktes bort från de levandes land blev han plågad på grund av mitt folks brott? Han fick sin grav bland de ogudaktiga, men var hos en rik vid sin död, för han hade inte gjort något orätt och inget svek fanns i hans mun. Det är så fantastiskt. Här kommer också betydelsen av Jesu död. Han bar Guds folks synd, hela världens synd. Men detaljerna, och så bara för att vara kort så läser vi vers 12 också. Därför ska jag ge honom de många som hans del. Det vill säga som hans arvedel. Det här får han. Och de starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare, han som bar de många synd och gick i överträdarnas ställe. Därför kunnas också uppståndelsen. Det står att han dog, och han dog för alla andra, men därför ska han få del, han ska få arvet, han ska få de många som ska bli frälsta tack vare vad han har gjort på korset. Så du har evangelierna om uppståndelsen som är trovärdiga, och du har överensstämmelse i detalj med förutsägelser, profetier som är både hundratals och tusentals år gamla. Men ska jag säga någonting till avslutning då? Så står det att från den där dagen då Jesus uppstod så spreds ett rykte. Det här är fake news. Och nu har vi ju hamnat i en tid där det är extremt svårt att veta vad som är sant och inte. Vad är äkta nyheter och vad är fabricerade, påhittade nyheter? Så då har du trovärdigheten först i berättelserna. De många personerna som berättar och har skrivit. Och så har du jämförelserna med gamla testamentet. Men låt oss också bara fundera lite kort kring de här kvinnorna och männen, många som blev namngivna, om deras motiv, om detta skulle ha varit fake news. Vi läser Matteus evangeliet, han heter också Levi. Kommer ni ihåg vad han gjorde, vad han jobbade med? Han var tullare eller skatteindrivare, skattemas, eller han, ja, men tullen är bättre. Var han fattig eller rik? Han var jätterik, tack stickan. För vi, genom att ta tullar så fick han också ta ut sin lön direkt. Han tog upp skatt åt den romerska ockupationsmakten. Han jobbade för dem. Han var hatad av romare och hatad av sina bröder, sitt eget folk. När han började hävda att Jesus är död men också uppstånden, då fick han till att börja med först hela myndigheterna emot sig. Den romerska Pilatus, prästerna, översteprästerna. Det här var Matteus chans att stiga ut och säga, nej, han är död. Jag bara tog ledigt från jobbet ett tag. Jag kommer gärna tillbaka. Men Matteus, så som alla andra lärjungar, även om Bibeln inte berättar om det, men de andra trovärdiga berättelserna, han dödades för sin tro. För Matteus, för Maria, för Salome, för Johanna, för Lukas, för Markus. Det var värt att berätta en berättelse som människor inte ville tro på och som myndigheterna kämpade emot och som gjorde att grannar och familj sa, du hör inte till oss för du bryter med vår kultur och vår tro på ett sätt som är oacceptabelt när du säger att Guds son kom till jorden, att han dog för våra synder, att han uppstod. Är du knäpp i huvudet? Varför i hela fridens namn skulle hundratals människor som inte behövde varandra koka ihop en lögn, skriva en sagobok bara för att de sen skulle få ett plågsamt liv resten av tiden på jorden? Varför? Varför? För att de inte ljög. För att de inte höll på med sagoböcker. För att de inte hittade på. För att de inte kunde någonting annat än att säga som det var. Det var ju för min synd som han dog, men det var jag som fick frid. Det var ju du och jag som ställde till det. Men vi är förlåtna. Och vi har sett det med våra egna ögon. Och vi har upplevt det i våra egna hjärtan. Det är sant. Jesus Kristus är uppstånden. Han är sannerligen uppstånden. Och nu till avslutning så ska jag läsa de sista verserna i Matteus. Och så ber jag samtidigt Julia Andrivskaya, född i Ukraina men bor i Sverige sedan några år tillbaka med sin mamma Lena. Och ja, hon bor med vad heter du nu då? Vad heter du, bonuspappa eller vad heter Patrik? Jag ber dig att komma, Julia. Och så tar du med dig din pojkvän från Stockholm. Det ska vi. Han heter Sebastian Sjö, fast alla säger Sebbe, så det är bäst vi säger Sebbe. Härligt, underbart att ni är här, hörni. Jag ska läsa det här och så ska ni få förklara det. Det sista som Jesus säger då, vers 18, då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns namn och i Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Amen. Hur går det här till? Kan man göra det idag?
Ja, det är vad vi gör. För att en dag Gud sa till oss att han vill att vi ska gå och predika evangeliet till alla människor. Och vi sa ja till Gud. Jesaja 6:8 säger, jag är här, sänd mig. Och vi sa till Gud att vi vill följa dig, Gud. Och vi sa att vi vill gå med honom och vi vill predika evangeliet till alla. Inte bara våra kompisar, men till alla. Om ni pluggar någonstans, om ni jobbar, vi kan predika evangeliet till alla, för att alla behöver Jesus. Även om det är någon som det känns, de behöver inte Jesus, men alla behöver Jesus. Och det är vad vi gör, och vi reser, och vi reste mycket över senaste 3 månader. Vi reste mycket, jag reste i Västeuropa och du reste i Nordeuropa. Och vi predikade evangeliet till alla på gatorna, och vi gjorde lovsångskvällar, och det var många som kom, och det är många som blev frälsta. Och vi såg många som blev frälsta, kanske så vill du dela hur många var frälsta.
Vi fick se på våra, vi gjorde då 2 turnéer och predikade evangeliet till massa olika nationer runt omkring i hela Europa. Och vi fick se över 800 människor ta emot Jesus som Herre och frälsare i sina liv.
Men jag har massa män här alltså. Vad du reser runt i hela världen? Ni har inga pengar.
Vi har inga pengar, men Gud har djupa fickor. De djupaste faktiskt. Det sista Jesus sa var att åka ut i hela världen och predika evangeliet för hela skapelsen. Och vi sa att vi är redo att lägga ner våra liv på altaret för att predika evangeliet för alla. För att alla behöver höra om Jesus. Oavsett om man är i Sverige, eller man är i Asien, eller USA, eller man är i Afrika, var man än är, så behöver man höra om Jesus. För Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom honom. Och vi hade inte pengar. Men Gud hade pengar. Så därför kunde vi åka.
Ja. Och Gud säger också Matteus 28:19 att han kommer vara med oss. Och varje gång när vi reser, varje gång när vi säger ja till Gud, han är med oss och han reser med oss och han hjälper oss också.
Amen. Så det är sant, han är med oss alla dagar in till tidens ände. Amen. Ja, jag skulle kunna be er och säga hur mycket som helst mer. Jag kan ju bara nämna, alltså, kan man predika på svenska? Vi träffades för första gången i maj för 3 år sedan. Hur mycket svenska pratar du då?
Jag kunde inte prata svenska. Jag tänkte att jag kommer aldrig prata svenska. Jag kommer aldrig stå på scenen och prata svenska.
Hur gamla är ni egentligen?
20.
21.
Alltså är de inte för unga och inte kunde hon svenska och inte hade de pengar? Vad är det här för någonting?
Ja. Är det inte coolt att det sista Jesus sa var att gå ut och berätta för alla? Det var det sista han sa. Precis när han skulle upp så sa han, gå ut och berätta för alla. Och vi sa, all right, nu kör vi.
All right, såg ni det? All right, nu kör vi. Säger vi det till Jesus? All right, nu kör vi. Amen, det är underbart.
Kan vi inte få dela en snabb story vad som hände?
Ta en snabb story, okej.
Vi var ute i Danmark i en liten galleria. Så var vi ute och evangeliserade och berättade om Jesus för massa människor. Och så kom vi fram till en bänk, jag och min polare. Så satt det 2 grabbar där och en kille hade ett kors runt halsen. Så jag tänkte att det är en bra conversation opener. Bara, är du kristen? Han bara, ja, jag är kristen. Så såg jag att hans polare inte hade det. Han bara, men du då? Eller jag bara, du då? Han bara, nej, jag tror inte på det där. Och vi fick en jättelång fin konversation. Vi fick predika hela evangeliet till honom. Men han var inte mottaglig. Han ville inte ha det. Han sa liksom, det är bra att du har hittat din sanning, men det där, det är inte för mig. Jag sa, okej. Nej, men vi stod och pratade, vi fortsatte prata. Och i den konversationen så får vi ett profetiskt ord om att han har smärta i sin rygg. Så jag och min polare frågade han, har du ont i ryggen? Så tittar han på oss här och bara, hur visste du det? Hur visste ni det? Vi bara, det var Gud. Vi upplevde att Gud sa att du har ont i ryggen. Så kan vi få be för det? Han bara, ja, absolut. Så vi får be för honom. Och han blir fullt helad på plats i en galleria i Århus i Danmark. Han hade 2 år tidigare hade han krossat sin rygg i en motocrossolycka. Och han tittar på sin kompis, du vet, bara, det funkar, vad är det som händer? Det funkar, jag känner ingen smärta. Så vi får predika evangeliet igen och då väljer han att ge sitt liv till Jesus på en bänk i galleria i Århus. Så jag vill bara uppmuntra er alla att oavsett var ni än går, om det är skolor, jobb, universitet, the harvest is ripe. Skörden är vid. Lyft blicken och se att fälten har vitnat i skörd. Folk behöver höra och folk är hungriga. Sverige ska återigen bli ett frälst land, för det här är ett heligt, helig mark.
Yes. Behåll det. Amen hörni. Wow, stanna kvar här. Inte gå. Det står så här i Bibeln. Det är Jesus som säger i Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 20. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Jesus var kvar i den där graven tills hans fader sände en ängel som tog bort stenen. Kanske hjälpte de Jesus att ta bort lindorna också, det vet jag inte. Men då gick Jesus ut ur den graven och den är tom. Han står vid våra hjärtan, vid ditt hjärta och bultar. Han sprängde inte själv graven på den tiden och han kommer inte spränga en väg in i ditt hjärta. Men han älskar dig. Den bultning som du känner, det är Guds kärlek till dig. Han har skapat dig och han vill göra dig hel. Han kan göra dig ren från alla synder. Och han kan göra dig fri i hjärtat. Det var det som hände då. Och det är det som händer idag. Att den som välkomnar Jesus in i sitt hjärta, öppnar hjärtats dörr, får besök av någon som vill ha gemenskap. Och som vill stanna där för alltid. Jag vill be er två att be. Ni står här och så ber ni för församlingen. Ni ber för alla människor som är här. Men jag säger till er, jag ber er att